Här börjar mer än perfekt av Lucy King. Översatt av Jenny Thorsson. Inläst av Cecilia Lindfors för Harlekin. Rödluvan och vargen, Snövit och de sju dvärgarna, Askungen, Guldlock och den lilla sjöjungfrun. Du känner garanterat till dem alla. Men du har aldrig läst om dem i den här tappningen förut. Det här är sjunde delen i miniserien Länge leve kärleken. Lucy King tillbringade ungdomsåren i Harlekins glamorösa, spännande värld när hon egentligen borde ha lyssnat på sina lärare under lektionerna. Eftersom hon inte kunde leva i en drömvärld för evigt tog hon så småningom en examen i språk och provade en brokig blandning jobb. Efter ett decennium i sydvästra Spanien bor Lucy nu med sin familj i Wiltshire, England. När hon inte skriver eller provar nya uppfinningsrika sätt att tillaga köttfärs ägnar hon tiden åt att läsa, misslyckas med att lösa färdigt korsord och drömma om Andalusiens gyllene stränder. Till Charlotte, en redaktör utöver det vanliga. Kapitel 1. Kemetu ekerajos fache namina kama. Som svar på den djupa manliga och oerhört sexiga röst som trängde igenom den sömniga dimman gav Orla Garrett ifrån sig en ofrivillig men lycklig suck och la sig bekvämare till rätta bland de ljuvligt nystrukna svala lakanen. Duarte de Castro e Braganza besökte ofta hennes drömmar natten efter att de talats vid på telefon. Varje gång hans namn dök upp på mobilskärmen pirrade Orlas mage till av förväntan. Under samtalen sände hans mörka, raspiga röst ilningar av välbehag genom henne. De hade aldrig träffats i verkligheten och telefonsamtalen var inte särskilt anmärkningsvärda. Orla drev en superexklusiv servicefirma, endast för inbjudna, där han var kund. Som i jämna mellanrum hörde han av sig med önskemål och hon försäkrade att de skulle uppfyllas. Men det verkade inte spela någon roll. Hennes undermedvetna kopplade ihop rösten med bilden av honom som hon då och då såg i media och fick hennes blod att sjuda. Det var ovanligt att hon drömde om honom nu när de inte talats vid på över en månad och ännu märkligare att han använde sitt modersmål, portugisiska, när han annars pratade den perfekta engelska med bara en antydan till brytning som han skaffat sig genom att ha tillbringat grundskoletiden i en engelsk skola för att sedan fortsätta studierna vid Oxford. Men av erfarenhet visste hon att drömmarna inte gick att stoppa. Och varför skulle hon vilja det? Sättet han rörde sig över henne i dem fick Orla att vakna upp andfådd och darrig. Det var all spänning hon fick i sitt verkliga liv nu för tiden. Inte för att hon hade så stor erfarenhet där heller. Dessutom var drömmar harmlösa. Det var inte som att hon bar på några hemliga förhoppningar om att det han gjorde i dem skulle bli verklighet. Blotta tanken var absurd. Utöver det faktum att hon undvek sådant hon inte var bra på skulle det vara ytterst oprofessionellt att gå över den gränsen med en kund. Dessutom var chansen obefintlig att en svindlande, snygg, aristokratisk miljardär och vinmakare som levde ett fartfyllt liv i händelsernas centrum någonsin skulle lägga märke till henne om de träffades. Och slutligen. Hela världen kände till hur hängiven och trogen den forne playboyen Duarte varit sin vackra fru och hur förkrossad han blivit när hon dog av en överdos 6 veckor efter att ha fött deras dödfödde son. Även om det rapporterades att han hanterade tragedin med en ofattbar fattning. Nej, Orlas drömmar var privata, hemliga och bäst av allt. I motsats till verkligheten lyste den kritiska rösten i hennes huvud med sin frånvaro. Rösten som ständigt påminde henne om hur mycket hon hade att göra och att hon absolut inte fick misslyckas för att kunna känna sig nöjd.